Hör du, Mårten?
Ja, Sonja.
Du har ju bott en längre tid på Irland.
6 år, ja.
6 år. Mm. Nå, under den här tiden så har du säkert, eller så stötte du säkert på en hel del kulturella utmaningar.
Nå, det kan man säga. Eller sådana som jag kanske fann som lite konstigheter. Du har ju bott i Ryssland.
Jag har bott i Sankt Petersburg mellan 2008 och 2009. Lite från och till. Och det var ju ett land full av utmaningar.
Det här ska vi ju tala mer om idag nu. Bland annat de kulturella utmaningarna, men också om just Ryssland.
Också om just Ryssland. Ni lyssnar på Efter 9 här tillsammans med Mårten Svartström och mig, Sonja Kailasari. Och idag ska vi få träffa ett bekant ansikte, en bekant röst och ja, en skribent.
Veckans gäst är en prisbelönt journalist och författare som har lång erfarenhet med att arbeta med både tv och printmedia i både Finland och Sverige. Mest känd är hon väl ändå som Rysslandskännare och korrespondent i Moskva och nu sedermera i Sankt Petersburg.
Vi ska få träffa Anna-Lena Laurén.
Rysk-ortodoxa kyrkan säger att det är ett misstag att de plötsligt ska uppge sina medlemmar till myndigheterna. För vanliga gudstjänstbesökare är det här lagförslaget obegripligt.
Kommunisternas valkampanj går ut på 2 saker. Sociala frågor och sovjetnostalgi.
Människor tolkar historien, men liksom historien uppfattningen i Ryssland är ju, som vi alla vet, något helt annat än i Finland. De är mest intresserade av det här, av att tjäna pengar, bygga upp sina liv, att skaffa lägenheter och så vidare. Och inte att gå ut på gatan och demonstrera.
Jag saknar människorna och lukterna. Lukterna, hur otroligt det än kan låta, saknar lukterna, för det luktar ju inte så gott alltid.
Anna-Lena Laurén, hjärtligt välkommen till Efter 9.
Tack.
Du är i Finland för tillfället, men här brukar du ju inte egentligen vara stationerad, utan det brukar vara på andra sidan gränsen i Sankt Petersburg.
Mm.
Och har varit där nu i herrans många år.
Alltså ja, mest i Moskva.
Mest i Moskva, men
nu i Sankt Petersburg. Ja. Mm.
Men varför är du hemma nu då, i Pargas?
Jo, no, det, orsaken är ju coronaepidemin. När Finland beslöt att stänga gränserna mitten av mars så beslöt jag att åtminstone vilja att min dotter ska vara i Finland. Och sen vill jag nog också, med tanke på att det är en pandemi, om man vet inte hur det slutar, så vill man nog helst vara ett land där man själv är medborgare. Och där man också vet att man kan lita på att hälsovården fungerar och att myndigheterna säger som det är. Det är ganska viktigt.
Har du något planer på att åka tillbaka eller skulle du vilja åka tillbaka? Eller?
Jo, jag åker nog så fort det går.
Så fort
men
det,
att
går.
Det kan ju tyvärr nog dröja ett tag. Ryssland har sagt att tidigare åtminstone att man ska öppna gränsen den 1 maj, men så verkar det inte bli.
Mm.
Så det kan nog bli först senare.
Men det är okej att vara i Pargas nu?
Jo, no, jag sitter där och jobbar på en tom folkhögskola.
På en tom folkhögskola?
Jo, i Splendid Isolation.
Okej. Okay.
Och så fiskar vi med morsan. Vi känner äten varje morgon.
Mm. Oh. Jag förstår att det är rent 13 år nu du har...
Det blir väl ungefär något sånt.
Som du har varit bosatt i Ryssland.
Inalles, jo. Mm.
Först Moskva och nu Sankt Petersburg. Helt kort, vad var det som gjorde att du överhuvudtaget ville flytta dit?
Det var ju en slump som allting annat var det bästa i livet. Alltså när jag gick i skolan så tyckte jag jättemycket om språk, men ryskan intresserade mig inte alls, utan jag tyckte om franska och tyskan. Men sen när jag började studera så hade vi ett utbyte och det kom ryska ungdomar till Åbo Akademi där jag studerade och vi åkte dit till Sankt Petersburg. Och vi hade bara hemskt roligt tillsammans. Inte var det så att jag liksom, Petersburg var ju en vacker stad och var det då också, men inte var det så att jag liksom älskade allt. Jag bara tyckte det var intressant och annorlunda och jag kunde inte riktigt förstå det. Och jag ville lära mig att förstå det. Och sen hade liksom bara fortsatt det här processen att vilja lära sig förstå. Men inte förstår man ju någonsin riktigt allt. Fast det gäller nog säkert alla länder, men Ryssland har ju så många olika lager. Mm. Att det finns alltid nya liksom lager att ta tag i.
Men du talar ju ryska.
Absolut, ja.
Så då är det ju ändå en tröskel som är...
Det är en tröskel, jo, men sen är ju problemet det här att först när man inte kan ryska alls så verkar det oöverkomligt och sen lär man sig det och man tycker att det går jättebra. Och sen när man lär sig ryska bättre så fattar man att en massa saker som man inte att ryska säger en massa saker som man inte förstår. Som man inte uppfattar tidigare. Alltså, olika slags sådana uttryck eller halva uttryck som på något sätt hänger i luften. Och liksom vissa sådana ofta inbyggda ologiskheter som jag inte... Som jag inte hörde när jag kunde ryska sämre och nu när jag hörde och inte förstår vad de säger så blir det alltid, så det blir en ny sån här dimension liksom.
Mm.
Att, ryssa har ju mycket mer det här att de, det sägs ju i Finland att savolaxare, att det ansvaret flyttas över på lyssnaren där savolaxare pratar. Det är faktiskt lite så i Ryssland också.
Okay.
Alltså att, allting är ofta mycket tolkning. Eller människor kan säga saker som kan tolkas på olika sätt. Och det är lite ibland svårt att veta vad de menar.
Mm. Ja, det ryska språket är ju otroligt rikt, men sen just är det ju väldigt fullt av, jag tror att du kanske också hänvisade till det, ordspråk och anekdoter, sånt som om inte man har bott där så fattar man inte vad de menar.
Ja, alltså det är väldigt precis, och det är ju en del av hela liksom sättet att prata och kommunikationen, att kunna allt det där. Och att kunna just repliker från filmer och repliker och böcker och sånt.
Mm. En sån här ganska öppen fråga på det här sättet, att fanns det genast i början något sådana här kulturella olikheter som du genast märkte, att vad är grejen med det här när du flyttade
dit? Det som jag ju först av allt märkte och som gjorde mig ganska upprörd då var att män ofta inte skakar hand med kvinnor.
Ja.
Och jag kommer hemskt ihåg, jag var ung då när jag första gången var med om det, att vi var ett gäng från Åbo Akademi och så träffade vi ett gäng där, det var faktiskt i Moskva, vi hade kommit till Moskva då av någon anledning, och så jag tror att det var den enda flickan gäng. Så gick alla runt och skakade hand med alla killar. Och inte med mig. Jag uppfattade det förstås som en förolämpning. Och sen visade det sig att Ryssland hade mycket att göra med att man anser då att det kvinnor ska själva få bestämma om de skakar hand eller inte.
Aha.
Och jag har ryska väninnor som säger att ibland väljer de att skaka hand och ibland väljer de att inte skaka hand. Att det beror lite på sammanhanget. Nu för tiden skakar jag nog oftast hand. Det har inte att göra med någon sån här sexualmoral, utan det har att göra på något sätt med att kvinnor liksom själva ska... Det uppfattas som en artighet mot kvinnor, men det uppfattas inte heller som oartigt eller på något sätt fel att skaka hand, utan det är kvinnor själva som ska bestämma.
Men tack vare coronasituationen får säga att om vi någonsin mer skakar hand.
Ja, eller hur?
Men hur är det sådär vanliga fall kvinnor emellan då?
Man pussar varandra och man kramar varandra och det gör ju män också. Och en kvinna och man som bara kompisar kan också pussa och krama varandra. Det är ganska olika egentligen. Men män emellan skakar nästan alltid hand när de träffas. Det är en sån här manlig kod på något sätt i Ryssland. Och med kvinnor så ofta pussar man varandra på kinden. Och ibland ska det vara trä och ibland är det beror lite på.
Har du någonsin märkt en sån företeelse? Då när jag bodde i Petersburg så upplevde jag några gånger att när jag frågade om vägledning på gatan så fick jag
svara någon som inte visste vart du skulle gå, men då svarade jag i alla fall.
Ja, precis. Jag undrar sådär, kan du inte bara säga att du inte vet istället för att liksom få mig att gå någonstans åt helt konstigt håll? Vad är det med det?
Det är en bra fråga. Alltså jag har inte riktigt något helt uttömmande svar på det. Men nu har det ju mycket att göra med att ryssar tycker om att de händer ta sådana utlänningar och händer ta sådana som är svagare och visar att man kan. Och om det kommer en utlänning och frågar någonting så är det klart att nu vet man ju mer än den här utlänningen. Mm. Sen tycker de också om att prata. De tyckte säkert att du var trevlig.
Så mycket som vi nu kunde kommunicera.
Ja, no, men i alla fall. Och de tyckte det var lite roligt och situationer. Alltså ryssar tycker ju också, de har ju en annan, tycker jag på något sätt, förkärlek för att babbla på huvudtaget. Alltså, att man kan liksom, de kan ju prata, man kan hamna långa diskussioner med helt främmande människor på bussen eller så. Men framförallt tror jag nog att det handlar om att om en utlänning frågar mig så nu ska jag ju nog veta. Och okay, jag vet kanske inte exakt, nu vet jag ungefär. Och sen börjar man så långa förklara. Jag har också varit med om att först kommer det en man och säger att du ska gå dit. Och sen kommer det kvinna och säger att nej, det åt andra hållet. Sen börjar de gräla sinsemellan. Jag står där och helt, men jag vill bara veta vad Jenny Stipper och Olof är.
Men det är äventyr.
Mm. Det kanske också, det här gör med det att de kanske inte vill visa att de inte vet, utan man ska veta om någon frågar helt enkelt.
Jo, att göra med det, och sen också med det här att det finns en annan inställning i Ryssland till att man tycker om processen. Ryssar älskar processen att diskutera.
Mm.
Det är ju, när man sitter vid ett vindagsbord så det är ju en sak som jag fortfarande har lite svårt att vänja mig vid. Att man kan liksom aldrig hålla, man byter samtalsämnen och man kan börja med ett samtalsämne som jag vill diskutera till slut, och sen mitt att hoppa någon in. Mitt i en mening kan man byta ämne och börja på något annat. Sen kommer tillbaka till det gamla. Och jag är helt att man kan inte avsluta den här diskussionen först. Men i Ryssland är det, man tycker om den här processen. Jag tror att den här som inte alls visste vart du var på väg tyckte om själva processen att prata med dig. Och att liksom kanske hitta, prata och under tiden fundera hon eller han. Var den han?
Mm.
Det var både och.
Jo.
Och i olika åldrar.
En annan grej som du, Anna-Lena, har funderat mycket på då är konsumtion.
Mm.
Och precis som många andra människor i dagens värld som har ett samvete så har man börjat fundera på hur mycket man konsumerar och att man borde köpa mindre, speciellt kläder kanske och så vidare. Hur är det i Ryssland? Hur fungerar det där?
Ja, det är ju en orsak till att jag har tänkt så mycket på det här är att det här är ju någonting som inte alls har kommit till Ryssland. Eller nej, jag ska säga, det har nog kommit kanske inom vissa kretsar, men i Ryssland är det nog väldigt, väldigt en utbredd uppfattning att det är bra att konsumera, att det är härligt att konsumera och det är härligt att ha mycket kläder och det är härligt att använda sina pengar. Och man använder liksom, man köper hellre mycket och dåligt. Alltså nu, okay, nu måste jag faktiskt säga att jag lite kanske förenklar över det. Men det beror också på samhällsskikt och vem man är. Men det här på att köpa många kläder och kanske inte så bra kvalitet som man kan välja med och så kan man kasta bort. Istället för att liksom vara så här förnuftigt att köpa någonting dyrt och fint som man kan hålla länge. Så det är inte alls en populär tanke i Ryssland. Eller det gäller förstås inte alla, men den här konsumtionsförtjusningen så är stor i Ryssland. Och många säger att du måste förstå att det fanns ingenting på sovjettiden. Och säger att, men nu har det gått 30 år som Sovjet får samman. Att de här som inte har de upplevt den knappheten, många av de här som konsumera mycket. Det är ju någon slags livsstil som också kommer från USA som påverkar väldigt mycket. Men det är nog någonting, det har nog tror jag ändå att göra med Sovjetarve ur den synvinkeln att det var som en, liksom ett som för en istid, isblock över hela samhället att man, sen när det äntligen lättar så har man fortfarande, man har inte riktigt hittat, man tar ofta till ganska lätta lösningar i Ryssland tycker jag för att liksom bli lycklig. Samtidigt som, alltså det här är också en paradox. Det här är ju ett, det finns så mycket djupa människor, man läser klassiker, man går på teater, man talar om döden, man talar om Gud, alltså det finns ju härliga djupa samtal som man får när som helst i Ryssland. Men sen finns det också, upplever jag, en sån här ganska barnslig förtjusning i materialism, i saker, i festivaler. Alltså det finns, går inte en jävla dag, ursäkta jag måste vara på sommaren, utan att det är någon festival någonstans. Så alla går på den här tjej, man helt, men alltså sån här festivaler som är helt meningslösa. Det kan handla om ankorna, alltså gummiankornas festivaler eller något sån här. Och alla, alltså, folk tycker att det är roligt bara att gå, man tycker om sån här, att det, ja.
Så du menar att det är lite utmanande att vara en sån här som skulle vilja tänka mer på.
Ja, åtminstone så, det, för det får ju ingen uppskattning. Alltså det är inte liksom någonting som man på något sätt.
Du menar att du ser
lite. De tycker att det är fånigt. Framförallt tycker de, vad spelar det för roll att du konsumerar mindre? Det är ju en droppe i havet, och det är visserligen sant, men det är ju, men liksom, man måste ändå börja med sig själv.
Mm. Hur är det allmänt med klimatfrågor?
No, alltså nu har det ju varit väldigt dåligt. Nu måste jag ju nog säga att i och med att det är helt klart att Arktis håller på att smälta och de här transportvägarna håller på att öppna upp där, vilket ju Putin tycker är bra, eller Kreml tycker är bra, för det liksom ger Ryssland större, fler transportvägar. Men samtidigt så håller Sibirien håller på att sakta men säkert förvandlas till ett kärn när permafrosten smälter och många, det har blivit problem för många personer, så nu finns det en viss. Jag skulle säga, om jag förenklar lite nu, så okay, majoriteten av Ryssland tänker inte på klimatförändringen alls, för att det är fortfarande ett land där folk har liksom, många är fullt upptagna med att klara vardagen och klara sin överlevnad. Och de som sen skulle handlägga tänka på den medelklassen, så är fortfarande tycker jag lite det här att jag måste få konsumera nu när jag kan. Det är viktigare än att tänka på klimatet. Och de som inser att det här är ett stort problem så kanske säger att, men vad kan jag göra? Det spelar väl ingen roll eftersom en människa inte kan göra någonting. Det är nog kanske mer på den nivån fortfarande. Men samtidigt så är nog, man kan inte säga att det finns en jättestor medvetenhet, men den är definitivt större för några år sedan. Det är det nog.
Hur ser man på en sån här som Greta Thunberg till exempel?
Det är ju,
har du haft diskussioner där med människor?
Ja, en del, och det är ju nog svårt i Ryssland, för där är det på något sätt, där är Sovjetarvet starkt, att man aldrig kan tro att hur skulle ett barn själv ha gjort det här? Att det är klart att det är någon som ligger bakom henne. Alltså det är nog, i nya fall att det är så tror människor, att det är någon som lyfter fram henne, någon som drar nytta av det här. Och det här är något som är ett problem, att man i Ryssland så starkt alltid tror att det är någon makt någonstans som drar nytta av det här, som har ett intresse av det här, vad det än gäller. Och alltid den frågan, vem? Ja, men det förstår du. Det vet väl alla, säger de. Okej, alla vet, jag vet inte vem. Nej, men alla vet. Men vem? USA, kan det komma så här då lite? Eller något sånt här. Att och det här också, när jag talar om det här, hur människor pratar. Så när ryssar säger, alla vet, jag tar precis som jag gjort. Så sen när man frågar, vad är det som man vet? Och hur vet man det? Så inte har de någonsin svar på den frågan. Utan det är liksom, det är bara någonting, man säger det för att visa att man också är initierad. Men det betyder ingenting. Mm. Och när jag intervjuar så är det just sånt som jag försöker jag nöjer mig inte med det svaret, den sortens svar, utan jag vill faktiskt veta.
Men du måste ju nog ha gått en otrolig väg från det att när du började och intervjua folk till det vad du är idag, för att det är nog så stora skillnader.
Jo.
Jo,
och samtidigt så om du frågar mina ryska fotografer så tycker de ju alla att jag är jättejobbig. Jag får, och att jag borde lära mig att förstå saker bättre. Och jag tycker att det är ni som borde lära att ställa frågor. Alltså, ja, man får nog kämpa.
Ja.
Och här är det ju lite roligt att man får liksom inte... I Ryssland är det ju så att du får inte mycket gratis. Och det är nog ganska ensam som man får kämpa.
Mm. Men du gör ett lysande arbete. Det är härligt att få följa med dina rapporteringar i olika former.
Men sen, på ett konkret och personligt plan så har du antagit ett par utmaningar här på... jag tänkte använda ordet äldre dagar, men det kanske inte ännu. Man kan inte, kanske får använda det ännu, men...
Jo, jag är 44.
du har återupptagit en hobby som du gjorde när du var yngre. Du har börjat rida igen, är det så?
Jo, och det var min käraste hobby när jag var barn. Och jag älskade, och jag ville ha en egen häst. Och det här kan man ju skratta åt, att jag ville ha små flickor. Men i mitt fall så var det faktiskt på riktigt en jättestor passion. Men det blev nog så, för att mina föräldrar sa att de förstod nog aldrig vad det skulle vara bra för. Och det här, och sen bytte det här stallet där red ägare, och det blev inte lika bra längre. Och sen var det inte roligt. Ridsporten är alltså en sån sport som är på det sättet hemskt orättvis. Det är inte som fotboll. Om man spelar fotboll så hittar man oftast något lag som man kan spela i. För det är så stort liksom. Och fotboll är så stor, du behöver inte så mycket. Det är en ganska billig sport.
Mm.
Ridsporten är ju dyr. Och det här, och det beror... Okej, det behöver inte vara så dyrt, det beror på stallet, men det här, det är viktigt att hitta ett trevligt stall med en bra ridlärare som har en bra kultur, och det är inte alls så enkelt. Så att, nu, jag slutade med det här när jag var kanske på 20 år och började spela fotboll istället.
Mm.
Och det var också bra, och sen red jag alltid nu och då liksom, men aldrig sådär fast. Och sen i Moskva så försökte jag hitta ett trevligt stall när jag flyttade dit första gången 2006, och jag hittade aldrig något riktigt bra för... Det var sådana jättefina, dyra, fashionabla ställen. Men liksom, undervisningen var helt urusel. Att det stod någon där och rökte och sa att ni gör allt rätt, om man frågat. Men kan ni liksom kommentera mig? Jag betalar ju för lektionen. Ni gör allt rätt. Och det var ju bara struntplats. Och sen sista min dotter älskar djur. Och sen hon har pratat länge om att hon ville börja rida. Och jag var nästan lite så här att ska du nu igen, ska du också vara med den där besvikelsen? För det är inte roligt att komma till stallet. Där man liksom märker att attityden mot dig är så här. Att sitta upp på den här hästen, travar du inte att vara, vi tar 20 euro. Det är inget roligt. Jag kan bara ännu tillägga på tal om det. Alltså, när jag var barn, förutom att jag trädde på ridskola, så hade jag kompisar som hade hästar. Familjen Afrolin ute på Lemlax i Parkas. Och deras hästar redde vi på. Det var ju inte liksom... I efterhand så var det ju... Alltså vi galopperade skogen och vi följde av, och det var nu verkligen inget stort säkerhetstänk, men man lärde sig ändå en viss oräddhet då. Men i alla fall, så poängen är att jag vet hur roligt det kan vara att hålla på med hästar, och därför vet jag också att därför vill jag inte vara på ett stall som är otrevligt. Och sen när min dotter ville börja så var jag helt att nu ska vi se. Och så, men så andra stallet vi prövade i Moskva visade sig vara ett litet familjestall. Vi kallade det för Höckelistallet för att det är mycket enkelt, och hästarna stallet liknar kanske mer ett kjul. Och allting är mycket enkelt, men hästarna var välskötta och läraren var jättebra. Men där var det sån här kosakgrej, att där skulle man, eller de kallade det inte för kosakgrej, men det skulle, man skulle stå på hästen, man skulle ligga på hästen, man skulle göra nojnitsa, det betyder saxen, att man liksom, jag kan inte förklara, det är svårt att förklara med ord, men att man liksom svänger sig runt på hästen fel väg och sen tillbaka rätt väg. Och vifta med benen så här rakt ut samtidigt i spagat. Och det kunde jag inte så bra. Jag följde av och det tyckte de var väldigt roligt. Och mycket barbacka skulle man rida. Vet ni hur svårt det är att barbacka på en häst?
Ja, utan sadel alltså.
Utan sadel. Barbacka på en häst, slår ihop helarna så här, alltså ovanför hästens hals. Att man sitter på rumpan och håller i sig bakifrån. Ingen sadel att hålla i sig, man bara balanserar. Och så ska man slå ihop helarna ovanför halsen. Då jag följde av förstås. Så ovanför halsen... Bakom hästens rumpa slår man ihop hela, allt möjligt sånt här. Och det var ju helt galet, men det var bra för balansen. Och sen när vi flyttade till Sankt Petersburg så prövade vi då ett stall som inte var bra. Och sen ringde jag till min förra tränare och frågade, vet någon, vad finns det för bra ridskolor i Petersburg? Då sa hon att, ringde Mikhail Kisimov och han liksom är den bästa. Så började jag då slå på det, vem den här Mikhail Kisimov är, och insåg att han är en guru. Och att han kommer inte att ta oss liksom, att... Han tränar ju tävlingsryttare, vi är inte på den nivån. Och då sa hon att ring till Kisim och säga att jag har hört att ni är den bästa tränaren i Leningradområdet, alltså Sankt Petersburgområdet. Och se vad han säger. Och så gjorde det och så fick vi komma och rida för honom en gång. Alltså första gången och åkte ut några långa vägar utifrån Sankt Petersburg och förbi några gamla, alltså genom ett gammalt industriområde. Vägen blev sämre och sämre och till sista taxichauffören att nu får ni gå. För min bil förstås, men fortsätter så fick vi gå sista biten. Och så kom vi till det här stallet och träffade den här Mikhail Kisimov. Och träffade hans hästar och han hade två fantastiska hästar på en fantastisk nivå som har lärt mig jättemycket. Alltså, och den här tränaren då, Mikhail Kisimov, är son till OS-olympiaryttaren och OS-segraren i Mexiko 1968, Ivan Kisimov. Han vann OS i dressyr och det här är hans son.
Var det så, hade du några klipp här från någon sån här...
Ja.
Från
en timme.
En timme.
En lektion.
Borde vi lyssna på det lite för att höra hur det kan låta?
Pradik, сегодня что-то даже бегает. Он молодец, но вреден.
Första rösten som hördes bäst så det är Marianna som är Mikhails då, flickvän och som också hjälper till på träningarna. Hon filmar alltid. Det är därför hennes röst hörs bra, för att hon filmar när man rider och sen får man se hur dålig man är.
En ärlig bild i alla fall.
Och då sa hon där att Pradik springer riktigt bra idag. Och det berodde på att jag vågar använda spö. Jag har inte velat använda spö på hästen för jag tycker att, men att ibland måste man använda spö för att den ska liksom vakna till lite. Och sen hörde ni Mikhail ropa maladjets, maladjets, shagai, pagliadlos. Alltså, bravo, bravo, nu kan du skritta och klappa hästen. Då hade vi övat, jag tror att vi hade övat en sluta eller en öppna. Alltså, jag kan få kort förklara. I dressyr så finns det många olika rörelser för att hästen ska, för att mjukgöra hästen. Och det finns en rörelse som heter öppna när den går med bogen innanför linjen. Och så finns det en rörelse som heter sluta när den går med bakdelen innanför linjen. Alltså, den går böjd. Och det här är inte, det låter lätt, men det är inte så, ska det göras helt rätt så det är inte så lätt. Och jag hade aldrig gjort det, men Mikhail så, han tyckte inte att det, han satte mig helst att göra öppna och sluta och piruetter och passage har jag till och med gjort. Alltså det är en väldigt svår rörelse på allra högsta nivå, där hästen travar som att den svävar fram. Och det är klart att jag inte kan det, hästen kan det. Och han hjälpte till från marken, och då kunde den det. Men poängen är att det här som är det typiska i Ryssland, att man ibland kan stöta på, alltså, och det gäller liksom alla former av hobbyer eller liksom intressen, att det finns väldigt ambitiösa tränare i Ryssland. Om man träffar en sån tränare som man själv tycker om och som kan sin sak, så kan man... Så, alltså, han gör mig nog aldrig till någon OS-ryttare på den nivån, kommer jag inte, men liksom, jag har ändå lärt mig så otroligt mycket mer på några månader där än på många år i Finland. För att han har så bara hästar och B, för att han kräver, han anser att det här ska du kunna. Han liksom... nöjer sig, han tycker inte att det räcker med att galoppera på en volt eller trava lite, utan man ska, han vill att jag ska lära mig de här svårare rörelserna. Och det är klart att det blir ju inte rätt förrän jag själv har blivit bättre ryttare, men poängen är att han har liksom låtit mig smaka på vad det kan vara att rida på en riktigt bra häst och göra svårare saker. Och till exempel det här när en häst går i passage, som jag alltså inte kan. Jag vill påpeka alla hästmänniskor som lyssnar på det här. Jag tror inte att jag kan rida passage, det var hästar som kunde. Och tränaren som hjälpte till från marken. Men när man rider i passage på en häst så är det som att sitta på ett moln. Alltså den bara svävar fram. Och det hade jag aldrig fått uppleva någonsin tidigare. Och efteråt när jag sa att det här var något helt otroligt, så sa Marianna, hans flickvän, att Anna-Lena, nu förstår du varför det heter högre skolan. Alltså den sortens ridning kallas för högre skolan när man gör de här svåra rörelserna. Och tack vare Mikhail Kisimov så har jag fått veta vad högre skolan är. Det skulle jag aldrig ha fått veta i Finland.
Men kan man generellt säga att öva upp någon hobby eller så i Ryssland så är mera krävande? Eller ja, det krävs mera av dig?
Det kan man säga. Det finns liksom, speciellt om man gör det på lite... Om man har möjlighet att liksom ha en personlig tränare. Och det är mycket billigare i Ryssland än hos oss. Så om man har någon, just träffar någon, har någon som är sån, så absolut, och kräver ingen tränare i Ryssland nöjer sig med att man gör lite ditåt. Eller det här är nog bara lite en hobby, utan då ska man bli bra. Först man liksom, till exempel i mitt fall, kommer jag någonsin att troligen knappast att äva dressyr. Men det är klart att han vill att jag ska bli bra.
Vad tror du det beror på?
Ja, det är en bra fråga. Alltså, i Ryssland är det nog, dels förstås beror det nog på att det här tävlings... Alltså, att man, i Ryssland tävlar man överhuvudtaget jättemycket. Man tävlar i skolor, alltså alla barn, den som får bästa betyg så kallas för krasen i diplom, då får man 30 diplom när man har högsta betyg i allt. Och det ska vara målet för alla. För alla får det förstås inte. Och det är ju grymt och hemskt på många sätt, eftersom det är förstås liksom väldigt orättvist på många sätt. Och man liksom, det förväntas, och det tror jag nog är en sovjetkvarleva också. Att man liksom, under sovjetsamhället var det jätteviktigt att man skulle liksom, på ryska finns ett ord som heter savarstjänstva, att savarstjänstva, det är liksom fullkomlighet. Och savarstjänstva, att det finns inget ord på svenska riktigt för det, men att liksom jobba på att det ska bli fullkomligt. Det var något som man höll mycket på med under Sovjetunionen. I alla idrotter, i alla hobbyer. Och det här är förstås både bra och dåliga sidor. Om vi tar det dåliga först så är det förstås att det passar inte alls alla barn, det passar inte alla människor. Och det är ju ganska orättvist också för att det är en pedagogik som passar, som liksom inte passar alla. Mm. Och de skäller ju ganska mycket på sina elever.
Alltså det är ganska så här hårt.
Det är hårt. Hårt. Ja. Och, jag menar, och den här Kisimov, fast han är ju jättesnäll för att vara en rysk tränare. Han ropar där maladjets. Att han uttaget säger maladjets är fantastiskt. Jag hade en simtränare i Moskva för det. Jag kan räkna på en av hans fingrar de gånger han sa maladjets. Alltså utmärkt. Eller bravo, det sa han ytterst. Men också Kisimov. Han, två gånger han bundit fast stegbygel i sadeljorden för att min fot ska hållas på rätt ställe. Och flera gånger han hotar med att han ska sätta nålar i sadeln för att det ska sitta rätt. För man ska liksom inte sitta riktigt på sina skinkor när man rider, utan man ska sitta lite på höfterna. Det är svårt att förklara. Och man ska inte titta på rumpan liksom egentligen. Och för att få bort det. Hos mig så tänker jag sätta nålar i sadeln. Och en gång när han först bara fast stegbygel i sadeljorden så tänkte jag på riktigt ord att tänka han gå efter nålar nu också.
Så man ska ta hoten på allvar.
Man ska ta hoten på allvar, precis. Men som sagt, alltså, den dåliga sidan är det här att ordvis, det passar inte alla. Och det, jag tycker ofta, sen kan det i vissa fall övergå i sån här, alltså, tränare är elaka mot barn speciellt. Alltså verkligen elaka, och det tycker jag helt oacceptabelt. Men det som är bra med det här är att man faktiskt, åtminstone jag har upplevt både i simning och i ridning, att jag är inte bra, speciellt bra på någon där, men jag är på en mycket högre nivå än vad jag skulle ha blivit i Finland.
Det här var jätteintressant.
Ja, för det bör ju nämnas också att du har börjat ta simlektioner nu också.
Jo, det gjorde jag i Moskva. Och det började med så att min syster, när hon var 6 år, kunde hon fortfarande inte simma ordentligt. Och då började vi ta simlektioner och då lärde hon sig fort. Och sen bara fortsatte hon med det. Och sen fick hon en jättetrevlig tränare. Och sen så frågade jag honom att jag kan inte kråla. Skulle du kunna lära mig kråla? Att går det på 10 lektioner? Han var det går inte på 10 lektioner att lära sig kråla. Men han sa bara att ja. Och så köpte jag en 10-gångarskort och sen fortsatte det 2 år.
Men var han också en sån här...
No, han var ännu mer en sån här. Han härmade mig när jag simmade och sa att när jag försökte kråla... Armen ska ju se ut... Man ska ju få sån hög arm när man krålar. Den ska liksom vara rak. Den ska inte vara något sån här viftande. Och när jag försökte få den armen rak sa han att... Ni liknar en delfin i ett delfinarium som viftar åt barnen i publiken. Och allt möjligt sånt här. Liksom. Och sen står där på bassängkanten och viftar med sina armar själv för att visa hur det ser ut. Hur det här mitt viftande enligt honom såg ut. Att man skulle sträcka på sig. Liksom det. Och allt möjligt. Men vi hade hemskt roligt. Han var liksom en sån här... Alltså han hade verkligen glimten i ögat fast han sa saker som kanske skulle fått många att börja gråta. Men jag tyckte det var jätteroligt.
Men hur länge niar man varandra till exempel, när man tränar?
Alltså, i den här fallet... Alltså jag sa att honom i något skede, han var 22, att kan vi lägga bort, kan vi börja dua? Han sa nej, absolut inte, för han är så mycket yngre än jag, tror jag. Jag vet inte, han ville inte dua mig, så jag niar tillbaka. För att han var mycket yngre, jag tror att det var det som det handlade om. När den här Kisimov, den här ridtränaren, så jag skulle aldrig dua honom. Alltså han är äldre än jag och han är liksom på en hög nivå. Jag skulle inte vilja dua honom, det skulle kännas väldigt respektlöst. Nej, vi är ni. Så att det är väldigt olika. Och sen har jag ryska lärare som jag fortfarande har kontakt med, allt för sällan tyvärr, som jag tycker jättemycket om. Men hon säger att hon vill inte bli duad av sina elever. Och jag vill inte heller, jag vill inte dua henne, för att hon är ny för mig, hon är min lärare. Mm. Men sen finns det många exempel, ofta börjar man dua ganska fort sen när man lär känna människor. Att det beror mycket på vilken relation man har.
Mm. Anna-Lena Laurén, har du några andra utmaningar eller gamla hobbyer som du skulle vilja ta itu med nu igen här på äldre dagar?
Måste fundera. Det där... Just nu är jag faktiskt så inne på det här med ridningen. Och så att jag vill bara hålla på med det nu. Jag rider ganska mycket på det just nu.
Eller finns det något annat i vardagen som du tycker att...
Men det som jag försöker hela tiden... Vi var inne på det med konsumtion. Alltså jag försöker minska min konsumtion. På kläder speciellt. För det, kläder är ju den liksom konsumtionsartikel som... Det är bland de mest resurskrävande för naturen. Mm. Alltså till exempel jeans som jag själv på mig nu. Det tar ju jättemycket... När de ska bleka så det tar ju går mycket vatten och mycket kemikaliska ämnen. Och framförallt så tycker jag det är fullständigt galet att kläder kostar så lite idag. Alltså det, och det tillverkas en massa kläder som aldrig säljs utan sen bara förstås för att mode är så snabbt. Jag har, när Sissel föddes, när vi flyttade till Moskva 2011 var jag, då liksom hade jag, och sen blev jag frila så hade inte så höga inkomster. Då beslöt jag att jag ska inte köpa några kläder alls till mig själv på ett år. Och det var inte något problem.
Det lyckades?
Det lyckades så bra som helst. Och nu har jag så här att nu har jag faktiskt köpt nya ridstövlar. För att det behöver jag verkligen. Men annars så försöker jag... I princip så köper jag inte kläder. Sådär, som regel menar jag köper jag inte kläder. Det behövs inte, jag har allt jag behöver. Nu är mitt problem att väldigt mycket blir kvar i Sankt Petersburg.
Så att nu, ja, nu när du lämnar Sankt Petersburg.
Ja, jag har inte fått med alltså. Nu har jag ganska begränsad garderob. Men nu har det gått helt bra hittills. Mm.
Jag måste ställa en så här personlig fråga. Eller den är inte personlig utan jag är personligt intresserad. När vi lite talar om det här med klimat och konsumtion. Finns det second hand-affärer?
Nu börjar det finnas.
Ja.
Det var länge något som var helt otänkbart. Liksom. Att varför ska man ha andra gamla kläder? Det var ju kämmigt. Mm. Men nu börjar det finnas nog. På nätet också börjar det finnas. Det kanske inte, jag skulle inte säga att det är inte alls är utvecklat som hos oss, men det börjar komma.
Det är en bra början i alla
fall. Ja,
när hoppas du kunna återvända till...
Jag säger som Sibelius sa när hans fru ringde till Kemp och frågade när kommer du hem. Att jag är kompositör och inte spåman. Jag är journalist och inte spågum. Alltså det är helt omöjligt att säga.
Men det ser liksom lite dåligt ut för tillfället.
Ja, alltså, nu blir det säkert. Jag tror att det blir till sommaren. Det skulle jag faktiskt säga.
Mm.
Därför att Ryssland just nu, alltså antalet coronasmittade i Ryssland stiger just nu väldigt kraftigt. De har inte ens kommit upp i, jag hatar det här ordet platå som används, men de har inte kommit upp till toppen ännu alls.
Mm.
Så det kommer att... Och nu har då Putin sagt att från 11 maj ska man liksom börja skala ner på de här restriktionerna. Men jag tror inte att det här inreseförbudet... Jag tror nog att det går säkert i slutet av maj förrän man kan resa in i Ryssland igen åtminstone.
Precis. Nå, under tiden så får vi önska dig en trevlig resa tillbaka till Pargas.
Tack.
Så länge du är här, ja.
Absolut.
Ja. Tack för att du besökte oss.
Ja.
Tack så mycket.
Ni har alltså lyssnat på Efter 9 här tillsammans med Sonja Kailasari, med mig Mårten Svartström, och vi har haft som gäst den här veckan författaren och journalisten Anna-Lena Laurén. Vi är tillbaka igen nästa vecka som vanligt med nya gäster och nya utmaningar.
Precis.